10, 9, 8. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Pseudogeek.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantensprung. Salto quântico.
Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Morgens på er, kära vänner. Hoppas att er dag har börjat bra. Eller om ni lyssnar på det här på kvällen, så att den har varit bra. Markus Rosenlund så heter jag. Jag fick ett mejl häromdagen. Det är från Johan i Vasa. Han undrar vad jag skulle ta med mig i en tidsmaskin om jag reste 1000 år tillbaka i tiden. Till vikingatiden alltså. Vad skulle jag visa åt dem från vår tid för att imponera på dem? Ja, bra fråga. Det finns ju en hel massa saker att välja mellan. Man kunde ju försöka förklara vad elektricitet är och vad vi använder den till i vår tid. Eller kanske man kunde helt enkelt vika ett pappersflygplan och använda det för att demonstrera flygplanets princip. Eller, ja, nej men vet ni vad? Vad jag skulle demonstrera för människorna år 1019 skulle nog vara någonting mycket enklare, tror jag. Nämligen det här. Tvätta händerna. Simpel handhygien skulle jag lära åt dem. Det här skulle säkert eliminera en eller annan pest- och koleraepidemi. Och det skulle de säkert uppskatta mycket mer än om jag gav dem en smarttelefon som ändå inte funkar för det första 3G-nätverket ligger nästan 1000 år framåt i tiden. Sådant skulle jag alltså berätta för folk på vikingatiden. Men nog om det hörni, vad ska Kvanthopp handla om idag då? Nå, vi ska bland annat tala om en asteroid. En stor sten ute i rymden som innehåller så mycket guld att varje människa på jorden kunde bli rikare än Bill Gates om det guldet fördelades jämnt. Och så ska vi få oss en pratstund med Morten Mikkos, vd för ett företag som sysslar med white hacking, som går ut på att man bussar hackare på myndigheter och företags webbplatser för att testa deras IT-säkerhet med deras vetskap såklart. Bland annat sådant idag i Kvanthopp.
Det här är en svenska YLE-podd.
Nu är det officiellt och kontraktet är undertecknat. En av världens 3 effektivaste superdatorer ska byggas i UPM:s gamla pappersfabrik i Kajana. LUMI ska datorn heta. Det är en förkortning av Large Unified Modern Infrastructure. LUMI kommer att vara så stor att den skulle täcka en hel volleybollplan och den kommer att ha en beräkningskraft på 200 petaflops, alltså 200 miljoner miljarder beräkningar i sekunden. Det här motsvarar ungefär den sammanlagda styrkan hos 600 000 MacBook Pro-laptoppar. Det är det sameuropeiska superdatorinitiativet Euro-HPC Joint Undertaking som basar för projektet, som omfattar beställningar på inalles 8 stycken nya superdatorer. Och LUMI kommer alltså att vara en av de 3 allra kraftfullaste av dem då den invigs 2021. Värmen som datorn producerar ska tas tillvara och användas som fjärrvärme, vilket innebär att datorn i praktiken blir koldioxidnegativ. I Prag testas just nu en ny sorts snabbladdare för elbilar. Det hela bygger på ett gammalt koncept, ett mekaniskt svänghjul som är inkapslat i en vakuumbehållare för att minimera friktion. Det här tunga svänghjulet accelererar man upp till exempel med överskottsel från sol och vind som annars skulle gå till spillo. Och sedan omvandlas svänghjulets kinetiska energi till ström som matas in i elbilens batteri med sådan kraft att laddningen går dubbelt fortare jämfört med en vanlig elbilsladdare. Ett enskilt svänghjul har en kapacitet på 3 kilowattimmar och en laddningsstation har flera svänghjul så att den totala kapaciteten blir 100 kilowattimmar. En negativ sida med det här är att det tar 45 minuter att varva upp svänghjulen igen efter en laddning. Positivt är sedan att inga miljöskadliga kemikalier eller dyra metaller krävs och laddaren ska hålla i upp till 20 år. Helsingfors energibolag Helen ska utreda möjligheterna till att utnyttja geotermisk energi. Man tänker sig att borra upp till 8 kilometer djupa hål för ändamålet. Testerna för att hitta en lämplig berggrund att borra i inleds redan nu i december i Helsingfors centralpark. Där kommer man att göra med hjälp av en sorts ekolodning som görs med en specialkonstruerad lastbil. Den åstadkommer vibrationer eller seismiska vågor som sedan reflekteras lite olika beroende på berggrundens sammansättning. De reflekterade vågorna snappas sedan upp med så kallade geofoner som är installerade i marken. Den geotermiska energin kan eventuellt komma att ersätta en del av produktionen från Hanaholmens kolkraftverk som ska läggas ner 2024. Där det finns vatten på jorden finns det också liv. Det här har länge varit tumregeln. Till och med i vulkaniska källor med riktigt hett eller surt vatten brukar det finnas mikrober. Men nu har forskarna för första gången hittat undantaget som bekräftar den här regeln. Dallol i Etiopien är ett område med heta källor där förhållandena är så extrema att man inte har lyckats hitta några som helst mikrober i deras vatten. Vattnet från Dallol är på en och samma gång extremt hett, extremt surt och extremt salt. Saltet är dessutom av den så kallade kaotropiska typen, alltså det förstör molekylernas vätebindningar, vilket i sin tur förstör enzymer. Av det här har forskarna dragit slutsatsen att det kan finnas planeter i universum som kanske inte hyser något liv alls, trots att där finns vatten. Inte om vattnet är av samma typ som i Dallols källor åtminstone. Elbilar är ju bra på många sätt och vis, men batterierna är onekligen ett problem. De är dyra, miljöovänliga och tar länge att ladda och du kan inte köra värst långt med dem. Men det finns ett alternativ till batterier faktiskt, vätgas. Istället för att lagra energin i ett batteri lagrar man den i kemisk form. Och avgaserna från en vätgasbil, de blir ingenting annat än rent vatten. I Mariestads kommun i Sverige, där har man nyss installerat en vätgasmack som tillverkar sitt eget vete med hjälp av solenergi. Sveriges radios reporter Niklas Sakrisson tog sig en körtur i en vätgasbil tillsammans med Mariestads kommuns utvecklingsstrateg Susanne Wallner.
Ja, här ser man ju här fram i en display att det är något som händer. Vad är det som
ja,
sker där?
Där ser man ju själva omvandlingen, hur vätgasen går in och hur det förvandlas.
Ja, vätgasen förvandlas till el som sen driver bilen vi kör i. För en vätgasbil är helt enkelt en elbil. Fast istället för batteri så drivs den av en så kallad bränslecell. Och det är den som visas på display här på instrumentbrädan tillsammans med en bild av vätgastanken.
Den ligger här bak i bilen.
Jaha.
Bak till i bilen.
Susanne Wallner kör oss en bit utanför Mariestads centrum. Där ligger en avlång vit byggnad med stora svarta bokstäver på sidan. Tanka vätgas här. Det är en av Sveriges fyra vätgasmackar, men den enda som skapar sin egen vätgas på plats med hjälp av solpaneler.
Det ser ganska omfattande ut, måste jag säga. Det är inte så att det bara sitter en solpanel uppe på macken här, utan det är liksom ett helt fält.
Ja, för att förklara för lyssnare så är ju den här solcellsparken ungefär i en fotbollsplans storlek då.
Och elektriciteten från solpanelerna leds in i ett par containerliknande byggnader alldeles intill, där en så kallad elektrolys sker. Vatten från sjön Vänern spjälkas eller delas upp med hjälp av elektriciteten till vätgas och syrgas. Syrgasen släpps ut i luften och vätgasen lagras för att vid behov ledas vidare till själva vätgasmacken.
Det är faktiskt ett lokalt företag som har gjort själva betalstationen. Så att det har ju gett lite lokalt arbete här också.
Susanne Wallner ansluter pumpslangen till tanklocket. Tankningen tar bara några minuter. Ordentligt mycket snabbare än att ladda en batteribil. Det hela funkar precis som en traditionell bensinmack. Men nu är det vätgas som trycks in i tanken. Och till själva bränslecellen. Bränslecellen funkar enkelt uttryckt så att den tvingar vätgasmolekylens elektroner att ta en omväg runt ett membran. Och det är elektronernas omväg runt det här membranet som skapar elektricitet och kraft till elbilen. På andra sidan bränslecellen bildas vätgasens enda utsläpp, vatten och värme.
Och det här gör det väldigt intressant om du tänker att du har elbussar. Om man frågar vad man använder för att värma dem så blir svaret ofta dieselaggregat. Därför kan man ju fundera på om inte det skulle vara bra att ha lite bränslecellsbussar. För då får man liksom värmen på köpet.
Men i bränslecellen och den här processen så förloras en hel del energi. Och det är det här som gjort att vätgasbilen ofta kritiseras. Att det behövs el för att skapa vätgasen som i sin tur då ska producera el. Istället för att bilen drivs direkt med elen. Vilket ju är fallet med batteridrivna elbilar. Men trots det här lägger nu många stora biltillverkare miljardbelopp på att utveckla nya vätgasbilar. Bland annat Toyota och Hyundai ligger långt fram i utvecklingen. En annan kritik mot vätgasbilarna är ju att vätgasen ofta måste transporteras långa vägar för att nå vätgasmackarna som finns. Men det är ju inget argument här i Mariestad, enligt Susanne Wallner.
För att här har vi ju solen. Och varför gör vi det här? Jo, det är för att vi har ju också en lagring av vätgasen. Så den dagen solen inte skiner som allra bäst så kan vi ta vätgaslagret.
Men alla mackar, vätgasmackar, om det här skulle bli lite vanligare, då kan ju inte alla mackar ha en sån här solcellspark, eller?
Varför inte? Den tekniken går ju väldigt snabbt framåt och man kan ju tänka att man kanske inte har så stor yta som vi har gjort i våran test här. Men idag kan du ju bygga solceller på tak, vertikalt, och det kommer ju helt nya solceller med prismalösningar som är liksom ökar kapaciteten i solcellen idag som är helt innovativa. Så utvecklingen går ju väldigt snabbt.
I ögonvrån ser vi ytterligare en tyst kommunbil rulla förbi. Det är kollegan Lars Hammarberg.
Hej, hej! Ska du tanka din vätgasbil?
Förhoppningsvis.
Ja, det funkar allting.
Men det går inte steg under stor med att den är rätt så stolt över att den kör en vätgasbil.
I nuläget har Mariestads kommun 10 stycken vätgasbilar som de leasar med hjälp av EU-stöd. Och det är också EU-pengar som varit med och finansierat den solelsdrivna vätgasmacken. Marknadsvärdet för en sån här vätgasbil ligger på omkring 800 000 kronor idag.
Det här såg, här var du van vid att göra, såg det ut som.
Ja, men det är min tjänstebil. Jag har snart kört 2000 mil med den här. Sen i januari i början på året. Om det inte det här funkar. Så antingen så får jag då ställa bilen här eller också får jag ta en annan bil. Jag kan ju inte köra vidare eftersom jag inte har någon bränsle.
Och hur löser man det problemet då?
En station till på varje ort som har det här. För det gäller ju inte bara Mariestad, det är likadant i Stockholm, Göteborg, Malmö eller var den är. En enda station räcker ju inte, för när den då försvinner eller går sönder eller servas så måste vi ha någon annan. Vi kanske inte riktigt är färdiga, är det den? Var var vi den dagen vi gick över från häst och vagn till bensin? Jag tror att den här diskussionen har funnits förut i Sverige och i världen. Men vi måste ju ha bränsle till de här fordonen. Ja. Sen när vi tillverkar bränslet själva hemma, eller hur vi gör, det är ju väl en senare fråga.
Reporter i det inslaget var Sveriges Radios Niklas Zackrisson. Yle. Hör du till dem som har drabbats av guldfeber? Då ska du inte åka till Lappland för att vaska guld i forsarna eller till Klondike som farbror Joakim. Vill du bada i guld, bokstavligen, då ska du sikta högre mot rymden. Ute på randen till solsystemets bakgård, så att säga, mellan Mars och Jupiters omloppsbanor, ligger det så kallade asteroidbältet, solsystemets skrotupplag kan man kalla det, stenmaterial som blev över när planeterna bildades. Det borde ha funnits en planet där som asteroidbältet nu ligger mellan Mars och Jupiter, men den kom aldrig åt att bildas. Det här på grund av jätteplaneten Jupiter med sin starka gravitation som satte käppar i hjulet så att det bara blev till en glässvärm med rymdbråte. Men tro inte att det bara är värdelöst skräp som svävar omkring där ute. Asteroidbältet är nämligen en veritabel skattkammare. Med rikedomar nog för att göra varenda en man, kvinna, katt och kackarlacka på jorden till miljonär eller miljardär flera gånger om. Guldet från en enda asteroid kunde räcka till för att göra varje nu levande människa rikare än Microsoft-grundaren Bill Gates. Det finns någonting i stil med 2 miljoner asteroider där ute. Vi känner till positionerna och banorna för ungefär 60 000 av dem i dagens läge. I storlek varierar de mellan någon enstaka meter till bjässen Ceres som har en diameter på 950 kilometer. Ceres är så stor att den klassas som en dvärgplanet. Och en stor del av de här rymdstenarna består alltså helt eller delvis av metaller. Väldigt mycket järn och nickel. Men där finns också alla de där härliga edelmetallerna och bling-blinget som Joakim von Anka badar i. Det skulle ju faktiskt finnas betydligt mer guld och platina här på jorden. Men guld är tungt liksom. Det sjönk ner i jordens inre då när jorden ännu var en glödande boll av flytande magma. Det mesta guldet i jordskorpan har kommit hit senare med nedfallande asteroider. Men misströsta inte. Av den varan så finns det så det räcker fritt tillgängligt där ute i asteroidbältet. Bara att åka ut och ta för sig. Vill man hugga rymdhackan direkt i den allra rikaste guldådern av dem alla så finns det speciellt en asteroid som är intressant. Den har fått namnet 16 Psyke. Siffran 16 kom av att den var den 16:e asteroiden som upptäcktes. Det här skedde 1852. Psyke är en riktig bjässe med sina dryga 200 kilometer i diameter. Den är den tionde mest massiva asteroiden i asteroidbältet. Faktum är att Psyke ensam utgör ungefär 1% av hela asteroidbältets massa. Så massiv är Psyke att dess gravitation orsakar en märkbar störning på närbelägna asteroiders banor, vilket är orsaken till att vi överhuvudtaget kan uppskatta Psykes massa. Och vi vet alltså att Psyke är oerhört kompakt. Den ger bland annat ett ovanligt starkt radareko, bland det starkaste i hela solsystemet. Och det här kan liksom inte riktigt bero på någonting annat än att Psyke till största delen består av metall, ren metall, så mycket som 95% av hela asteroiden uppskattar man. Mest järn och nickel, men sannolikt också gott om ädelmetaller som guld, platina och rhodium. Och det här skulle tyda på att Psyke inte är vilken asteroid som helst. Den kan de facto vara kärnan från en gammal protoplanet. Vi snackar om själva hjärtat i en planet som har börjat formas i solsystemets barndom för mer än 4 miljarder år sedan, men bombats i stycken i diverse kollisioner tills bara själva det stelnade och kallnade hjärtat återstod. Psyke är ungefär vad vi skulle se om jordens kärna släts ut, bara att jordens hjärta är mycket större. Och snacka om hjärta av guld, alltså. En klump värdefulla metaller med en diameter som ungefär motsvarar avståndet från Åbo till Lovisa. Asteroiden Psyke tros innehålla en mängd dyrbara metaller som mätt enligt dagens råvarupriser har ett värde på cirka 700 kvintiljoner euro enligt nyhetsbyrån Bloomberg. En kvintiljon är alltså lika med en etta följd av 30 nollor. Det här är flera miljarder gånger alla pengar som finns på jorden just nu. Det är så mycket pengar att om man fördelade dem jämnt mellan alla nu levande människor på jorden skulle var och en av oss få mer än 90 miljarder euro. Nå, naturligtvis så finns det ju flera viktiga förbehåll här. Det är ju inte så enkelt. Det är det väldigt sällan. För det första så är det en utmaning av kosmiska dimensioner att idka gruvdrift i rymden på en asteroid hundratals miljoner kilometer från jorden, längre borta än Mars. Det finns faktiskt planer nog på att fånga in mindre asteroider och boxera hit dem och lägga dem i omloppsbanor runt jorden, flygande gruvor liksom. Men det här är Psyke på tok för stor för. Och för det andra, och det här borde ju vara uppenbart för var och en, också om det skulle lyckas att länsa Psyke på dess värdemetaller och frakta hem dem till jorden, så vad tror ni händer då marknaden plötsligt dränks i guld och andra värdemetaller? Vad tror ni att händer med metallernas värde? Ett kilo guld kostar med ens mindre än ett kilo solrosfrön. Det är vad som händer. Samma sak hände, fast i mycket mindre skala, när konkistadorerna återvände från nya världen på 1500-talet med fartygens lastrum fulla av stulet inkaguld. Plötsligt översvämmades den europeiska marknaden med guld, vilket ledde till en kraftig inflation. Värdet på vad som helst bestäms ju nämligen av efterfrågan i förhållande till tillgången. Och guld är värdefullt just nu för att det finns relativt lite av det här på jorden. Om varenda en människa plötsligt har så mycket guld att den kan mura sig ett hus av guldtackor, då försvinner ju liksom poängen med det hela, eller hur? Så här långt tänker man ju å andra sidan inte nödvändigtvis om man har drabbats av guldfeber. Och det finns som sagt faktiskt planer på att rusta upp expeditioner för att åka ut och ta för sig av asteroidernas guld. Inte nödvändigtvis psyke då, utan mindre asteroider som rör sig i jordens närrymd. Den sortens gruvdrift i rymden kan enligt vissa beräkningar bli tekniskt möjlig inom 25 år och kommersiellt lönsam inom 50 år. Men medan rymdens Joakim von Anka och Cornelius Knös vässar sina hackor, kanske det ändå är klokast att koncentrera sig på den rent vetenskapliga och kunskapsmässiga skatt som asteroider i stil med 16 psyke döljer. De har mycket att lära oss om hur planeter bildas och vad som döljer sig i deras innandömen. Faktum är att vi kommer att få chansen att göra just det i den nära framtiden. 2022 är det tänkt att NASA ska skicka iväg en rymdsond vars uppdrag det blir uttryckligen att åka ut till 16 psyke och lägga sig i omloppsbana runt den. Bland annat vill man studera psykes topografi, dess kratrar, dess gravitation och magnetism. För som sagt, hur ofta får man chansen att studera ett gammalt planethjärta? Ett hjärta av guld dessutom.
Det här är en Svenska Yle-podd.
Vi ska nu få oss en pratstund med finlandssvensken Morten Mikkos som är vd för ett stort företag som koordinerar hackare att testa myndigheters och företags IT-säkerhet. Men först lite bakgrund om vad sådan här testning har för betydelse. Vår reporter Niklas Fagerström fortsätter.
Cybersäkerhetscentret säger att säkerhetstester som hackare utför har en viktig roll i att öka IT-säkerheten hos företag och offentliga organisationer runt om i världen. Med hackare menas här välvilliga hackare som alltså inte har för avsikt att orsaka skada. Hackarna får betalt när de hittar sårbarheter i systemen och de kompletterar den kunskap som organisationer själva har. Ville Kontinen, informationssäkerhetsexpert på cybersäkerhetscentret.
Tämä valkohattuhakkerin toiminta ehkä koskettaa vähän niin kuin joka alalla, joka kypsyysasteella olevaa organisaatiota.
Det här gäller i stort sett alla branscher och både organisationer som har en stark egen kompetens inom IT-säkerhet och sådana som inte har det, säger han. I praktiken är det ändå få organisationer i Finland som hittills har prövat på att anlita välvilliga hackare, men det blir populärare hela tiden. Till exempel Skatteförvaltningen har prövat på det. Myndigheten påpekar att de därmed har fått reda på om flera säkerhetsproblem som inte annars skulle ha hittats särskilt lätt. I webbtjänsten Min Skatt. Samuli Bergström är säkerhets- och riskhanteringsdirektör på Skatteförvaltningen.
Suurin yksittäinen haavoittuvuus, mistä maksettiin, tai suuri yksittäinen palkkio haavoittuvuudesta oli 3 500 €.
Den största enskilda belöningen var på 3 500 €, men de flesta rörde sig kring 100 € eller några hundratals euro, säger han. Samtidigt som intresset för att anlita hackare är relativt ljummet i Finland, så är det stort i flera andra länder. Det är något som Morten Mikkos, som är vd på Hacker One, har lagt märke till. Det är ett företag som kopplar ihop hackare med organisationer som vill låta testa sin IT-säkerhet. Han bor och jobbar i USA, men besökte Finland nyligen och vi fick en pratstund med honom.
Vi bryter oss in hos våra kunder. Det är ju så idag att allt är digitalt och allt värdefullt vi har finns i mjukvarusystem och datorer och sånt. Och så visar det sig att vi har byggt hopplöst dåliga system som har hål överallt och brottslingar och kriminella kan bryta sig in. Och då har vi en sån verksamhet att vi bryter oss in innan brottslingarna, innan de kriminella gör det. Och då kan du lappa hålen så att den kriminella aldrig kommer in. Så det hela vår affärsverksamhet går ut på att hitta hål i datorsystem. Och vi gör det med frilansare som finns i hela världen, som anmäler sig som frivilliga att försöka bryta sig in hos USAs försvarsmakt eller Uber eller Lyft eller Microsoft eller något sånt. Och så är det vi som koordinerar arbete.
Och det är ganska många personer det handlar om.
Det är helt otroligt. Helt fantastiskt att vi har hittat 500 000 experter på datasäkerhet som säger att de är villiga att hjälpa.
Ni har väl då i ert nätverk av välvilliga hackare till och med fler än det finns hackare som vill illa i världen?
Ja, det är jag helt övertygad om. För det finns ju tyvärr en bild av en hackare som någon slags suspekt skum person som är farlig. Och många frågar mig alltid, Morten, hur vet du att de inte är kriminella? Och då frågar jag den personen, hur vet du att du inte är kriminell?
Många här i Finland kanske känner dig från databasföretaget MySQL där, som du var vd för i många år. Hur kommer det sig att du började jobba för HackerOne som vd?
Det är kanske lite min natur att det bara blev så att jag blev en vd och ledare av nya startupbolag. Och jag vet hur man bygger en företagsverksamhet där det inte fanns någon tidigare. Men sen samtidigt så vill jag ju lära mig nytt och utveckla mig. Så då har jag gått från en bransch till en annan för att få någon ny utmaning samtidigt som jag bygger på den erfarenhet jag haft från förr. Så på HackerOne så får jag igen jobba med teknik. Jag får igen jobba med att göra världen ett bättre ställe och liksom sprida ut fördelarna till alla och möjligheterna till alla människor. Men samtidigt så är det inte databaser nu utan det är datasäkerhet. Och ibland kämpar jag att det är lite liksom att man måste sona sina egna synder. Det vill säga jag har varit med och byggt sån mjukvara som har en massa säkerhetsluckor. Men nu är jag på andra sidan och nu försöker jag lappa det.
En liknelse som du har använt är att de hackare ni anlitar är lite som digitala scouter. Vad menar du där?
Helt och hållet. Alltså det var någon som påpekade åt mig när jag började på HackerOne att det här är egentligen som scoutrörelsen. Och det är så sant. För om du tänker tillbaka till när var det, 110, 115 år sedan när Robert Baden-Powell i England så en massa unga män som inte hade någonting att göra. Och då tänkte jag att om han inte ger dem någonting vettigt att göra så kommer de att börja göra illa. Och då hittade han på scoutrörelsen och sa, kom hit alla unga män, jag lär er nya kunskaper, vi åker på läger tillsammans, ni får organisera er själva, vi delar ut lite medaljer och olika emblem och saker när ni lär er nya kunskaper och så ber jag er göra en god gärning varje dag. Och egentligen så är det detsamma som de här hackarna gör. De är unga, det är inte bara män, det är män och kvinnor, men de är unga från 14 år upp. De samlas digitalt, de lär sig av varandra. Vi ger dem olika sådana här badges och andra medaljer när de lär sig något nytt eller har gjort något fint. Och så ber vi dem att göra en god gärning varje dag. Det vill säga hjälpa ett företag att hitta sina säkerhetsluckor. Och då blir det som scoutrörelsen.
Mycket av det här jobbet som hackarna gör sker på distans. De kan jobba hemifrån, varifrån som helst. Men ibland så väljer ni ändå då att samla hackarna. Varför det?
Det är en speciell frihet att få jobba hemifrån och vara var som helst, när som helst, hur som helst. Det finns inga krav. Men samtidigt så finns det ingenting som människor vill göra mer än träffa andra människor. Och då måste man ordna de här liksom scoutlägren som vi gör. Vi samlar dem på ett och samma ställe och då lär de sig av varandra och blir inspirerade av varandra. Och de är så tacksamma att de får träffa någon idol som de har sett på distans en lång, lång tid. Och så plötsligt så får de träffas och diskutera saker och lära sig av varandra.
Hur fungerar det här då i praktiken när hackarna ska hitta sårbarheter?
Det är egentligen en fråga om liksom korrekturläsning på sätt och vis, men för mjukvara. Och vi har ju alla haft den upplevelsen att vi går in på någon webbplats och vi ska beställa någon flygbiljett och någonting. Och så ser vi att det inte funkar. Någonting är fel. Så när alla människor kan hitta ett fel, det som våra hackare hittar är säkerhetsluckor. Det vill säga ställen där man kan gå in och få tillgång till sån information som man inte borde få tillgång till. Och då kan jag nog fråga, hur 17 gör man det? Men det som man gör är att när man till exempel skriver in en webbadress så går man lite och ändrar på den och ser vad som händer om man ändrar någon siffra från 3 till 4. Och så liksom försöker man se fram och liksom försöker hitta hålet i systemet. Det finns alltid hål. Då rapporterar man det. Man skriver ner, så här gjorde jag, så här kom jag in och då kunde jag göra följande. Då fick jag tillgång till information jag inte borde ha fått tillgång till. Ni ska nu lappa hålet. Och så gör företaget det.
Och det här är då specifika uppdrag som olika organisationer ger?
Det är en bra fråga, för egentligen så finns ju sårbarhet överallt, och är man en hackare så vill man ju, så ser man ju sig omkring hela tiden. Men vi gör det under ordnade former, så den som skriver in sig i vårt nätverk har då skrivit under ett papper där de säger att de kommer enbart att utföra det här arbete på sådana företag som har bett om det. Och nu har vi ungefär 1500 företag som sagt, man får komma och hacka oss, bara ni berättar vad ni hittar. Och där som jag sa, då har vi stora företag som Microsoft och Intel och Qualcomm och Lufthansa och General Motors och Goldman Sachs och en massa andra. Och de har alla sagt, ni är välkomna att hacka så länge ni rapporterar det till oss och aldrig använder det kriminellt.
Ni har väl kunder också i Finland?
Vi har kunder i Finland, ja. Kanske mest känd är Lokal Tapiola.
Försäkringsbolaget.
Ja, de har ett jätteavancerat program där de aktivt kallar in hackare, finska och andra, att försöka bryta sig in. Och när de hittar ett hål så lappar de det genast. Och det finns andra också. Visma är en kund, Elisa är en kund idag, och det finns en del andra. En del spelbolag, en del uppstartbolag som är våra kunder. Så vi har säkert 10-20 kunder i Finland.
Varför är det alltså ett så effektivt sätt att göra just så här?
Man trodde förr att det var möjligt med teknik att hitta felen. Att om vi skapar något fint testprogram så kommer det nog automatiskt att hitta alla fel. Ingen chans. Liksom människans förmåga att skapa fel är så otroligt stark att det finns ingen maskin som kan hitta felen. Men en annan människa kan hitta felen jättesnabbt. Och därför är det lite som korrekturläsning eller revisorsjobb eller något sånt, att det är en människa som kollar vad en annan människa har producerat. Och då hittar man felen.
Hur stora belöningar handlar det då om som hackarna kan få?
När man hittar ett hål så då rapporterar man det till systemets ägare, och så bedömer de hur allvarligt det var. Och i snitt betalar vi ungefär 1000 euro per lucka man hittar. Det är i snitt. Men det lägsta man får är ungefär 100. Och det högsta vi har betalat är 100 000 dollar, så nästan 100 000 euro. Och det ökar hela tiden, så nu har vi kunder som har lovat större summor om man hittar något riktigt, riktigt svårt. Och då är det förstås mest intressant för en expert att söka efter de mest komprometterande hålen, för där tjänar man mest pengar.
Hur fördelar sig de här belöningarna bland hackarna? Är det ganska jämnt, eller är det vissa som är betydligt bättre än andra?
Det är helt ojämnt. Det här är lite som sport. Vi kanske alla spelar fotboll eller ishockey efter skolan, men det är jättefå som får vara med i de högsta ligorna och bli proffsspelare. Så det är samma sak här. Vi har, som sagt, vi har 500 000 hackare, men på toppen så är det jättetunnsått. Vi har nu 6 stycken som har tjänat över 1 miljon per person. Det är helt otroligt.
Och det här är då sen ni startade er verksamhet 2012?
Sen vi startade vår verksamhet, men det har ju vuxit så snabbt, så i praktiken hade det skett under de senaste 4 åren. Och den första som nådde 1 miljon, den killen, han var 19 år när han kom till, hade tjänat 1 miljon dollar. Tänk dig att du är en gymnasieelev i Buenos Aires, och din mamma säger, nu ska du, Santiago, gå till skolan och studera väl och göra dina läxor. Han säger, men mamma, det här är ett så lukrativt jobb. Och så tjänar han 1 miljon. Och nu är det 5 andra som också har kommit till 1 miljon. Så på toppen tjänar du massor med pengar, men det är inte lätt att komma till toppen.
Vad är då egenskaper som bra hackare oftast har?
Alla har en speciell egenskap, och det är nyfikenhet. Det är det absolut viktigaste. Och det räcker ju kanske inte att enbart att vara nyfiken, men du måste vara nyfiken. Du måste ha den där liksom behovet av att utforska och se om du kan liksom gå runt och hitta det som är fel. Och så måste man förstås förstå sig på datorer, men det är inte så att man behöver en utbildning i det. För jag sa just att det var en 19-åring som var den första som nådde 1 miljon i belöningar. Och när man är 19 har man ju inte gått någon universitet eller något sånt ännu, så man är självlärd ofta. Många av dem har spelat datorspel när de var unga. Så om det finns föräldrar som tycker att det är hemskt när deras barn spelar datorspel, egentligen så är det jättebra. De lär sig hur datorer fungerar, de lär sig allt det digitala de behöver kunna. Och det utvecklar deras hjärna att tänka i problemlösning och liksom förstå sig på datorsystem.
Ja, ni har nu hjälpt att hitta och lappa mer än 140 000 sårbarheter hos drygt 1600 organisationer. Hur ser du på det?
Det är ett jättehögt tal, man tycker att vad fint, 140 000 hål har lappats. Och så tänker man, ja, men om man riktigt tänker så finns det säkert 140 miljoner av dem att ännu hitta. Så på sätt och vis är vi bara i början på vad vi ska göra och vad vi måste göra för att samhället ska bli, man ska kunna lita på det digitala. Men det är ju också, på sätt och vis har vi nu bevisat att det är möjligt. Och för USAs försvarsmakt som är en stor kund till oss, vi har redan hittat 12 000 hål i deras system.
Kan du på ett enkelt sätt säga vilka slags sårbarheter det är som anses vara mest allvarliga?
Det värsta som kan hända är när det blir det som kallas RCE, Remote Code Execution, där du kommer in på systemet på den andra sidan och du kan börja köra dina egna program på deras dator. Och då liksom, du bara frågar vilka program du kör och då kan du åstadkomma en massa skada. Så ofta de som vi betalar de största belöningarna för, de har i något skede nått en sån RCE-situation där de kan ta kontroll över en dator som någon annan äger. Och det fattar ju alla att det är ganska hemskt om någon, här sitter vi med våra datorer och tror att vi har kontroll över dem, men det är någon annan som har smugit sig in och tagit över.
Är det då så att de allra bästa hackarna är inte intresserade om företaget eller organisationen väljer att betala lite?
Nej, det är ju klart. Om man är expert så går man dit där man får den bästa ersättningen. Så våra bästa hackare, de engagerar sig i program som betalar bra och som svarar snabbt. Så det är inte bara fråga om vad man tjänar mest pengar, utan hackarna vill känna att de är respekterade, att de snabbt får svar på sina frågor och sånt. Det är också viktigt för dem.
Vad tror du om fortsättningen?
Jag tror att det här bara kommer att växa. När jag började för 4 år sedan så var det 50 anställda och det fanns 16 000 hackare. Så det var jättesmått. Nu är det redan större och jag tror att det kommer att bli ännu 10 gånger större och sen 10 gånger igen. Alltså totalt 100 gånger större. Så vi kommer att komma till en dag då alla företag och offentliga institutioner som har någonting digitalt, alltså en webbplats eller en mobilapplikation eller en databas, alla sådana kommer att säga, vi vill ha hjälp av hackarna att hitta våra sårbarheter. Och när det sker så kommer det att finnas 100 000 kunder och inte bara 1 000 kunder som idag. Och hackare har vi alltså en 500 000 idag. Jag tror att det kan stiga till kanske 5 miljoner på lång sikt, kanske 10 miljoner.
Och vad är då lång sikt? Några år eller?
Lång sikt är 10 år, 10-15 år. Vi har 7 miljarder människor på den här planeten. Och allt blir digitalt nu och vi har redan nu kanske 100 miljoner som utvecklar mjukvara. Och det kommer bara att öka. Alla små barn idag som växer upp, vad kommer de att göra? De kommer att utveckla program. Visst har de något annat jobb också. Liksom, det är inte så att de är enbart programutvecklare. Men det kommer att vara en del av all affärsverksamhet. Och det betyder också att det kommer att finnas ännu mer möjligheter för säkerhetsluckor och hål. Och då behöver vi ännu mer hackare som kan hitta dem så att vi kan lappa dem. Men vi kommer också att lyckas i det här. Liksom om det nu känns hopplöst att det är dataintrång varje dag och allt är så hemskt och man kan inte lita på någon. Det kommer nog att komma en tid då vi kan börja lita på systemen. Det är bara att det tar tid.
Det sa vd:n Mårten Mikkos.
Det var Niklas Fagerström som hade intervjuat Mårten Mikkos. Och jag heter Markus Rosenlund och jag tackar nu för sällskapet. Kvanthopp slut för den här veckan. Vi hörs om en vecka. Hej så länge!